Kapitel 7. En getkätte. Inte ett moln syntes på den geldanska himlen. De skogsklädda kullarna sveddes av den skoningslösa förmiddagssolen. Landet höll på att förgås av värme fastän solen ännu hade en god bit kvar till sin högsta punkt. Torkan hade fått tallar och läderbladsträd att gulna, liksom andra träd som Perrin misstänkte också egentligen var vintergröna. Inte minsta vindpust rörde luften. Svetten rann i droppar utefter hans ansikte, ned i det korta skägget. Han tyckte sig höra åska någonstans västerut, men han hade nästan slutat tro att det någonsin skulle regna igen. Man fick lov att hamra järnet som låg på stället istället för att drömma om silversmide. Uppifrån den glest trädbevuxna ås där han befann sig betraktade han den muromgärdade staden Birtal genom en mässingsinfattad kikare. På det här avståndet kunde till och med hans ögon behöva hjälp. Det var en tämligen stor stad där husen hade skiffertak och det fanns ett halvdussin höga stenbyggnader som antingen kunde vara palats tillhörande lägre adelsmän eller välbärgade köpmäns bostäder. Han kunde inte se vad som fanns på den schalakans röda fana som hängde slappt längst upp i det största palatsets högsta torn, men visste ändå vem den tillhörde. Aleandri Maritha Kigarin, Geldans drottning, långt från sin huvudstad Jehanna. Stadsportarna stod öppna, var och en bevakad av gott och väl 20 vakter. Men ingen kom ut genom dem och de vägar han kunde se var tomma, bortsett från en ensam ryttare som kom galopperande mot staden från norr. Soldaterna var rastlösa, vissa av dem greppade sina pikar och pilbågar vid åsynen av ryttaren, som om han hade viftat med ett bloddrypande svärd. Fler soldater stod på vakt i murens torn och marscherade längs murkrönen. Också där såg Perrin gott om höjda bågar och armborst, gott om fruktan. En storm hade svept fram över den här delen av Geldan. Det gjorde den fortfarande. Profetens anhängare skapade kaos. Stråtrövare drog nytta av förvirringen och vitrockarna som kom över gränsen från Amadisia kunde lätt göra räder så här långt in i landet. De spridda rökpelare som syntes längre söderut härrörde förmodligen från brinnande gårdar, antända antingen av vitrockarna eller profetens folk. Rövare brydde sig sällan om att sätta eld på någonting, och hur som helst blev det inte mycket kvar åt dem där de båda andra dragit fram. För att ytterligare öka oroligheterna ryktades det i alla byar han passerat de senaste dagarna om att Amador hade fallit. Antingen för profeten, Taraborniena eller Eisedena, beroende på vem det var som berättade. En del påstod att själva Pedro Nile hade dött under försvaret av staden. Sammantaget var det mer än skäl nog för en drottning att vara bekymrad över sin egen säkerhet. Om det nu inte var på grund av honom själv som soldaterna var där nere. Han hade gjort så gott han kunnat, men trots det hade hans färd söderut knappast gått obemärkt. Han kliade sig i huvudet och funderade över situationen. Det var synd att vargarna i trakten inte kunde tala om någonting för honom. Men de brydde sig sällan om människors göromål, annat än för att kunna hålla sig undan från dem. Och sedan Dumais brunnar hade han inte känt att han rätteligen kunde be dem om mer än han absolut måste. Det skulle kanske trots allt vara bäst om han red ensam och bara tog några av tjuvflodsmännen med sig. Han tyckte ofta att Fail verkade kunna läsa hans tankar, framförallt när han minst önskade det. Nu bevisade hon det igen genom att komma närmare på sitt nattsvarta sto. Hon doftade svagt av örttvål och ren svett, av sig själv, av beslutsamhet. Hennes sneda ögon var synnerligen beslutsamma och med sin järva näsa var hon mycket lik den falk hon tagit sitt namn från. Jag skulle inte vilja behöva se några hål i den där fina blå rocken, käre make, sa hon tyst så att bara han hörde. och de där kararna ser ut som om de mycket väl skulle kunna få för sig att skjuta på en grupp främmande män innan de frågar vilka de är. Hur tänker du förresten komma i närheten av Aleandri utan att avslöja ditt namn? Glöm inte att det här måste skötas tyst och försiktigt. Hon sa inte att det borde vara hon som red dit, att vakterna vid porten skulle ta en ensam kvinna för en flykting undan oroligheterna och att hon kunde få träffa drottningen utan allt för stor uppståndelse genom att nämna sin mors namn. Men det behövde hon inte heller. Han hade fått höra allt detta och mer därtill varenda kväll sedan de kom in i Geldan. Att han var här berodde delvis på Aleandris försiktigt formulerade brev till Rand där hon erbjöd honom sitt stöd, sin trohet som hans undersåte. I vilket fall som helst hade det varit uppenbart att hon ville hålla det hela hemligt. Perrin betvivlade att ens Aram, som satt några steg bakom dem på sin långbenta grå springare, kunde höra ett ord av vad Fail sa. Men trots det hade hon knappt hunnit avsluta meningen förrän Berylane kom ridande med sitt vita sto på hans andra sida, glansig av svett i ansiktet. Också hon luktade av målmedvetenhet genom ett moln av rosenparfym. För honom var det ett moln. Otroligt nog blottade den gröna ridklänningen hon bar inte mer naken hud än nödvändigt. Berylanes båda följeslagare höll sig kvar längre bak, även om hennes ACD-rådgiverska Anora iakttog honom under sin hetta av tunna, axellånga flätor. Inte honom och de båda kvinnorna på ömse sidor om honom, utan bara just honom. Ingen svett där. Han önskade att han varit tillräckligt nära den örnnästa grå systern för att känna hennes lukt. Till skillnad från de andra Aesedena hade hon inte lovat någon någonting. Vad nu deras löften var värda. Först Galin, anföraren för Berylanes vingarde, tycktes vara upptagen med att studera Betel genom en kikare som han höll för ena ögat och plockade med tyglarna på ett sätt som Perrin lärt sig betydde att han var djupt försjunken i sina beräkningar. Förmodligen av hur man skulle göra för att inta Betel med våld. Galin såg alltid den värsta möjligheten först. Jag tror fortfarande att jag borde vara den som uppsöker Aleandri, sa Berylane. Också det hade han hört varje dag. Det är trots allt därför jag kommit hit. Det var ett av skälen. Anora kommer att beviljas en audiens med en gång och kan ta med mig utan att någon får veta det utom Aleandri. Ännu en otrolig sak. Det hade inte funnits minsta antydan till någon förförisk ton i hennes röst. Hon verkade lika upptagen av att släta ut sina röda skinnhandskar som av honom. Vilken av dem skulle han välja? Problemet var att han inte ville skicka någon av dem. Seonid, den andra Aesedén som kommit upp på åsen, stod vid sin bruna vallak en liten bit längre bort, intill ett förtorkat svartvedsträd. Hon tittade inte på Betel utan upp i himlen. Hos henne stod två ljusögda visa som med sina solbrända ansikten stod i skarp kontrast mot hennes vita hy. De hade ljust hår medan hennes var mörkt och var långa till växten medan hon var kort. För att inte tala om hur deras mörka kjolar och vita blusar stack av mot hennes eleganta blå ylleklänning. Edara och Nevarin var rikligt behängda med halsband och armringar av guld, silver och elfenben, medan Seonid endast bar sin ormring. De var unga, hon utan ålder. Däremot hade de visa precis samma självbehärskning som den gröna systern, och även de hade blickarna vända mot skyn. Ser ni någonting? Frågade Perrin för att skjuta upp beslutet. Vi ser himlen, Perrin Ibarra, sa Edara lugnt och rättade till den mörka sjalen över armbågarna med ett svagt rassel från armbanden. Hettan tycktes bekomma älkvinnorna lika lite som Aesedena. Om vi såg mer skulle vi tala om det för dig. Han hoppades det. Han trodde att de skulle det. Åtminstone om det var någonting de trodde att Grady och Neld också kunde få syn på. De båda ashamanerna skulle inte tiga om en upptäckt. Han önskade att de varit där istället för kvar i lägret. Det hade gått mer än en halv vecka nu sedan en stråle av kraften hade dragit fram högt uppe under himmelsvalvet och orsakat stor uppståndelse bland Aesidena och de visa, och hos Grady och Neld. Vilket i sin tur hade skapat en större uppståndelse, så nära panik som det var troligt att någon ACD skulle komma. Ashamanerna, ACD-erna och de visa hävdade alla att de fortfarande kunde känna kraften i luften långt efter det att detta spjut av sammanvävda flöden hade försvunnit. Men ingen visste vad det betydde. Neld sa att det kom honom att tänka på vind, men kunde inte förklara varför. Ingen ville ge uttryck för någon åsikt, men om både den manliga och kvinnliga delen av kraften var synlig måste det vara de förlorades verk och uppenbarligen någonting i väldig skala. Perrin hade legat sömlös många timmar sedan dess och grunnat över vad de hade för planer. Han kunde inte låta bli att kasta en blick upp mot skyn och såg naturligtvis ingenting utom ett par duvor. Plötsligt störtade en hök in i hans synfält, om ens var en av duvorna försvunnen i en kaskad av fjädrar. Den andra flaxade skräckslaget iväg i riktning mot Bertel. "Har du kommit fram till något beslut, Perrin Ibarra?" frågade Nervarin med viss skärpa i tonen. Den grönögda visa såg ännu yngre ut än Adara, kanske inte äldre än han själv, och ägde inte riktigt samma värdiga lugn som den blåögda kvinnan. Hennes sjal gled ner längs armarna när hon satte händerna mot höfterna, och han var halvt beredd på att hon skulle hötta med fingret mot honom, eller kanske med näven. Hon påminde honom om Ninive, även om de sannligen inte var lika till utseendet. Vid sidan av Nervarin skulle Ninive se knubbig ut. "Vad ska våra råd tjäna till om du inte lyssnar på dem?" frågade hon uppfordrande. "Vad ska de tjäna till?" Fail och Barrowlane satt raka i sadlarna, båda lika stolta till uppsyn och hållning, båda med en lukt av både förväntan och osäkerhet, och irritation över att vara osäkra. Ingen av dem tyckte det allra minsta om det. Seonid stod för långt bort för att han skulle känna hennes lukt, men det räckte fullt väl med att se hennes sammanpressade läppar. Hon var ursinnig på en befallning Adara gett henne, att inte säga någonting utan att först ha blivit tilltalad. Inte desto mindre var det ingen tvekan om att hon ville att han skulle lyda de visas råd. Hon stirrade stint på honom, som om hon med kraften i sin blick skulle kunna fösa honom dit hon ville ha honom. Sanningen var att han ville välja henne, men ändå tvekade han. Hur stark var den trohetsed som hon hade avlagt till Rand? Starkare än han hade trott, att döma av vad han hade sett hittills. Men frågan var fortfarande hur mycket man kunde lita på en ACD. Just då dök Seonids båda väktare upp, vilket gav honom ytterligare några minuter. De kom ridande tillsammans, trots att de hade gett sig ut var för sig, och de höll sig en god bit in bland träden som växte på åsen för att inte riskera att bli sedda från staden. Farren var från Tyr, nästan lika mörk i hyn som bördig mylla och med grå strimmor i det lockiga svarta håret. Terrill, en Morandier, var 20 år yngre, med mörk, trödbrunt hår, tvinnade mustascher och ögon blåare än Adaras. Likväl kunde de ha varit gjutna i samma form, långa, smala och hårda. När de smidigt gled av hästarna rörde sig deras färgskiftande mantlar på ett sätt som var obehagligt att se. De avlade sin rapport för Seonid, noga med att inte ta någon notis om de visa, eller Perrin. "Det är värre än det var uppe i norr," sa Farren med avsmak i rösten. Några få svettpärlor glimmade på hans panna, men varken han eller den andra väktaren tycktes låta sig bekomma mycket av värmen. Traktens länsherrar sitter förskansade i sina herrgårdar eller i staden, och drottningens soldater håller sig innanför stadsmurarna. Landsbygden har de lämnat vind för våg åt profetens män och rövarna, även om det inte verkar finnas många sådana här. Jag tror att Aleandri kommer att ta emot dig med öppna armar. Slödder, fnös Terrill och klatschade med tyglarna mot handflatan. Jag såg aldrig mer än 15 eller 20 man på samma ställe, beväpnade huvudsakligen med högafflar och vildsvins spjut. De såg ut som tiggare, nog för att de duger till att skrämma bönder, men man kunde tro att adelsmännen skulle bedriva hetsjakt på dem och låta hänga dem i klasar. Drottningen kommer att kyssa din hand för att få träffa en syster. Sionid öppnade munnen, men tittade sen upp på Edara som nickade. Och möjligt blev den gröna systerns uppsyn ännu surare när hon fick tillåtelse att tala. Hennes ton var emellertid len som honung. Ni har inga skäl att skjuta upp ert beslut längre, först Ibarra. Hon la en viss betoning på titeln eftersom hon visste precis hur stor rätt han hade att bära den. Er hustru kan hänvisa till att hon tillhör ett stort adelshus och Berylane är regent. Men här bryr man sig inte mycket om saldenska adelssläkter och Maine är det minsta av alla riken. Men en ACD som sändebud kommer ni i Aleandris ögon att få hela Vita tornets myndighet i ryggen. Kanske kom hon ihåg att Anora skulle tjäna detta syfte lika väl som hon, för hon fortsatte skyndsamt. För övrigt har jag varit i Gelden förut och mitt namn är välkänt här. Inte nog med att Aleandri genast kommer att ta emot mig. Dessutom kommer hon att lyssna på vad jag har att säga. Nevarin och jag följer med henne, sa Edara, och Nevarin tillade. Vi ser till att hon inte säger någonting hon inte borde. Perrin hörde hur Sionid skar tänder, men hon slog ner blicken och fick fullt upp med att släta till den delade kjolen. Anora lät höra ett ljud som nästan var en grymtning och vände bort huvudet från denna syn. Hon höll sig själv alltid på avstånd från de visa och tyckte inte om att se de andra systrarna tillsammans med dem. Perrin ville kvida högt. Att skicka iväg den gröna systern skulle lyfta snaran från hans hals. Men de visa litade ännu mindre på Aesir än han och höll Sionid och Mashuri i strama tyglar. Det hade ryktats om Eil också i byarna på sista tiden. Ingen som bodde där hade någonsin sett en Eil, men det pratades om att Eil-folket följde draken återfödd. Halva Geldans befolkning var övertygade om att det fanns en Eil här, bara en dagsmarsch eller två från dem, och varje berättelse man hörde var sällsammare och mer fruktansvärd än den förra. Aleandri skulle kanske inte våga släppa honom i närheten om hon fick se två Eil-kvinnor som gav en ACD-order. Och Sionid skulle lyda deras minsta vink, hur mycket tandagnisslande än innebar. Nå, han tänkte inte riskera Feils liv utan bättre garantier för hennes välkomnande än ett vagt formulerat brev som kommit för flera månader sedan. Snaran drogs åt om hans hals, men han hade inget val. Ett litet sällskap kan ta sig igenom portarna lättare än ett stort, sa han slutligen och stoppade ner kikaren i sadelväskan. Ett litet sällskap skulle dessutom ge upphov till mindre prat. Det betyder du och Anora, Berylane, och kanske först Galin. Förmodligen tar de honom för Anoras väktare. Berylane lät höra ett glatt, pålande skratt och böjde sig fram för att krama om hans arm med båda händerna. Naturligtvis lät hon inte stanna vid det. Hon tryckte smeksamt om hans arm och gav honom ett löftesrikt leende. Sen rätade hon på sig innan han hunnit röra sig, plötsligt med en min lika oskuldsfull som ett spädbarns. Fail koncentrerade sig på att dra på sig sina grå ridhandskar med uttryckslös min. Att döma av hennes doft hade hon inte sett Barolains leende. Hon dolde sin besvikelse väl. Jag är ledsen, Fail, sa han, men upprörd vrede slog ut som törnen i hennes lukt. Jag är säker på att du har viktigare saker att diskutera med Mains första dam innan hon ger sig av make, sa hon stillsamt. Hennes sneda ögon var idel lugn, medan hennes doft var vass som tisteltaggar. Det är bäst att du tar hand om henne nu. Fail svängde runt med svala och skrittade bort till Seonid, som uppenbarligen kokade inombords, och de båda sammanbitna visa. Men hon satt inte av eller sa någonting till dem. Istället blickade hon ner mot Bertel med rynkad panna, likt en falk som spejar från sitt bo högt på en klippa. Perrin upptäckte att han fingrade sig på näsan och sänkte handen. Naturligtvis blödde inte näsan. Det bara kändes som om den borde det. Barolane behövde inga avslutande instruktioner. Mains första dam och hennes ACD-rådgiverska var fyllda av otålighet att komma iväg och övertygelse om att de visste vad de skulle säga och göra. Men Perrin påtalade ändå nöden av försiktighet och underströk att Barolane och bara Barolane skulle tala med Aleandri. Anura gav honom en av sina svala ACD-blickar och nickade. Kanske betydde det att hon godtog vad han sa, kanske inte. I vilket fall som helst betvivlade han att han skulle kunna få ur henne mer om han så tog en kofot till hjälp. Barolanes läppar kröktes i ett roat leende, trots att hon höll med om allt han hade sagt. Eller sa att hon gjorde det. Han misstänkte att hon skulle kunna säga vad som helst för att få vad hon ville. Och hennes leenden som alltid kom där de minst behövdes bekymrade honom. Galen hade stoppat undan kikaren men satt fortfarande och plockade med tyglarna. Förmodligen räknade han ut hur han skulle kunna hugga en väg ut ur Bertel åt de båda kvinnorna. Perrin fick lust att morra. Han tittade bekymrat efter dem när de red ner till vägen. Det budskap Barolane hade att framföra var enkelt. Rand förstod Aleandris önskan att vara försiktig. Men om hon ville ha hans beskydd måste hon öppet gå ut med att hon stödde honom. Detta skydd skulle komma med ashamaner och soldater som tydligt visade alla hur det förhöll sig. Rand skulle komma själv om nöden så krävde när hon väl gick med på att tillkännage att hon stod bakom honom. Barolane hade inga skäl att ändra det minsta på meddelandet trots sina leenden. Han förmodade att de kunde vara ännu ett sätt att försöka kurtisera. Men Anura, ACD gjorde vad de gjorde och för det mesta visste ljuset alena varför. Han önskade att han kunnat komma på något sätt att nå fram till Aleandri utan att använda någon ACD eller ge upphov till prat eller utsätta Fail för risker. De tre ryttarna kom fram till portarna med Anura i täten och strax höjde vakterna pikarna eller sänkte bågarna och armborsten, säkerligen för att hon förklarat att hon var ACD. Det var ett påstående som inte många människor var beredda att ifrågasätta. Det dröjde inte länge innan hon ledde dem in i staden. I själva verket verkade soldaterna skynda på dem så att de kom utom synhåll för sådana som eventuellt iakttog staden från kullarna. En del av dem spanade mot de avlägsna höjderna och Perrin behövde inte känna deras lukt för att känna deras oro över vem som kunde tänkas gömma sig där uppe och mot all sannolikhet kunde ha känt igen en ACD. Perrin vände norrut mot lägret och ledde de andra längs åsen tills de var utom synhåll för Bertels vakttorn. Sen red han snett ner mot den hårdpackade jordvägen. Vägen kantades av spridda gårdar, boningshus med halmtak och långa smala lador, vissnade ängar och stubbade fält och getkättar med höga väggar. Men han såg inte många djur och ännu färre människor. De få som fanns iakttog vaksamt ryttarna, likt gäss som ser på en räv, stannade upp i sina sysslor och stod overksamma medan hästarna passerade. De utsatte sig gengäld själva för en lika idog bevakning från Aram som ibland fingrade på svärdsfästet som stack upp bakom hans ena axel. Kanske hoppades han att de skulle stöta på mer än bara bönder. Trots den grönrandiga rocken fanns det inte mycket knåpare kvar i honom. Edara och Nevarin gick till fots bredvid Rapper. De såg ut som om de bara var ute på promenad, men ändå höll de lätt takten trots sina bylsiga kjolar. Sheonid följde dem på sin vallack, själv tätt följd av Farren och Terrill. Den blekhyade gröna systern låtsades att hon helt enkelt ville rida precis två steg bakom de visa. Men männen blängde öppet på ale-kvinnorna. Väktare var ofta mer noga med sina Aesedeers värdighet än systrarna själva. Och en Aesede stod inte en drottning efter på den punkten. Fail red under tystnad på andra sidan om ale-kvinnorna och verkade studera det förtorkade landskapet. Hon var så smärt och graciös att hon alltid fick Perrin att känna sig lite klumpig. Hon hade ett humör som kvicksilver och för det mesta älskade han henne för det. Men en svag bris hade börjat blåsa, tillräckligt för att blanda hennes doft med de andras. Han visste att han borde tänka på Aliandri och vad hon skulle ge för svar, eller ännu hellre på profeten och hur han skulle hitta honom när Aliandri väl svarat. Hur det än blev, men i hans huvud var det för fullt för sådana tankar. Han hade väntat sig att Fail skulle bli arg när han valde Barrowlane, även om det var just för detta som Rand hade skickat hit Mains regent. Fail visste att han inte ville försätta henne i situationer som var farliga eller riskerade att bli det. Ett faktum som hon ogillade ännu mer än Barrowlane. Och likväl hade hennes doft varit ljuv som en sommarmorgon, tills han försökte be om ursäkt. Visserligen brukade ursäkter göra henne ännu argare om hon redan var arg, utom de gånger de fick ilskan att smälta bort, men nu hade hon inte varit arg. Utan Barrowlane var allting lika mjukt som siden atlas mellan dem, för det mesta. Men varje gång han förklarade att han inte gjorde någonting för att uppmuntra kvinnan, tvärtom, blev svaret bara ett amet, nej, naturligtvis inte. Med en ton som gav för handen att han var en narr som ens förde det på tal. Men hon blev fortfarande arg på honom varje gång Barrowlane log åt honom eller ansåg sig ha någon ursäkt för att röra vid honom, hur bryskt han än tillbaka visade henne. Och det skulle ljuset veta att han gjorde. Han visste inte hur han rimligen skulle kunna avskräcka henne mer utan att behöva binda henne till händer och fötter. När han försiktigt försökte få ur Fail vad han hade gjort för fel svarade hon lättsamt. Varför tror du att du har gjort någonting? Eller mindre lättsamt. Vad tror du att du har gjort? Eller bara, jag vill inte prata om det. Det måste vara någonting han gjorde fel, men han kunde inte begripa vad. Han måste lista ut det. Ingenting var viktigare än Fail. Ingenting. Först Perrin. Arams upphetsade röst skar genom hans dunkla tankar. Kalla mig inte så, muttrade han och såg dit mannen pekade. Det var ännu en övergiven gård en bit framför dem, där taken på både lada och boningshus hade brunnit upp. Det enda som stod kvar var de grova stenväggarna. En övergiven gård, men inte tom. Ilskna rop hördes därifrån. Ett drygt dussin grovt klädda karar med spjut och högafflar försökte tvinga sig in över stenmuren till en getkätte. En mur som nådde dem till bröstet, medan en handfull män där inne försökte hålla dem tillbaka. Innanför muren sprang flera hästar fria, uppskrämda av larmet, och dessutom fanns det tre kvinnor till häst. De satt dock inte bara där och väntade på att få se hur det gick. Det såg ut som om en av kvinnorna kastade sten på inkräktarna och han fick se hur en annan red nära in på muren och slog med en lång knölpåk medan den tredje fick hästen att stegra och en lång kar föll tillbaka ner på utsidan för att undkomma hästens fäktande hovar. Men anfallarna var för många och muren för lång för försvararna. Jag råder er att ta en omväg, sa Sionid. Edara och Nevarin vände sig om och gav henne varsin hård blick. Men hon fortsatte med en ton där brådskan övervann sakligheten. Det där är säkerligen profetens män, och att döda hans anhängare är en dålig början. 10 000-tals, kanske 100-tals kan få sätta livet till om ni misslyckas med honom. Är det värt att riskera för att rädda en handfull? Perrin tänkte inte döda någon om han kunde slippa, men han tänkte inte heller bara titta åt ett annat håll. Han ödade emellertid ingen tid på att förklara sig. Kan ni skrämma dem, frågade han Edara. Bara skrämma dem. Han mindes allt för väl vad de vise hade gjort vid Jumais brunnar och ashamanerna. Det var kanske lika bra att Grady och Nild inte var där. Kanske, svarade Edara och studerade trängseln kring kätten. Hon antydde en huvudskakning och ryckte nästan omärkligt på axlarna. Kanske, det fick duga. Aram, Farren, Terrell, sa han rapt. Kom med mig. Han satte hälarna i Rappers sidor och när hästen satte av såg han till sin lättnad att väktarna följde tätt efter. 4 anfallande män var bättre än 2. Han höll händerna på tyglarna, borta från yxan. Han blev inte lika nöjd när Fail kom uppgaloperande till hans sida på svala. Han öppnade munnen och hon höjde ena ögonbrynet. Hennes svarta hår var vackert där det böljade bakom henne i fartvinden. Hon var vacker. Ett höjt ögonbryn, det var allt. Han ändrade vad han hade tänkt säga. Täck min rygg, sa han till henne. Hon log och trollade fram en dolk någonstans ifrån. Med tanke på alla de knivar hon hade gömda i kläderna undrade han ibland hur han kunde krama henne utan att sticka sig. Så snart hon vände bort blicken framåt igen gjorde han en häftig gest åt Aram och försökte göra det så att hon inte skulle kunna se. Aram nickade, men han satt framåt böjd över manken på sin häst med blottat svärd, redo att spetsa den första av profetens anhängare han nådde fram till. Perrin hoppades att han förstått att han skulle täcka Fails rygg och skydda resten av henne också ifall de verkligen skulle komma till handgripligheter. Det verkade inte som om någon av busarna hade lagt märke till dem än. Perrin hojtade, men de hörde det inte över sina egna rop. En man i alldeles för stor rock lyckades kravla sig upp på muren och 2 andra såg ut att kunna ta sig över när som helst. Om de visa tänkte göra någonting var det hög. Det slog nästan lock för öronen på Perrin när det hördes en åskknall nästan rakt över deras huvuden. En fruktansvärd smäll som fick Rapper att snubbla till innan han återvann balansen. Det fick sannligen angriparna att lystra. De vacklade och såg sig vilt omkring. Några slog händerna för öronen. Mannen på murkrönet tappade balansen och ramlade baklänges. Han for emellertid genast upp igen och pekade ilsket på inhägnaden, varvid några av hans följeslagare återtog angreppet. Andra såg Perrin och pekade med gapande munnar, men ännu var det ingen som sprang. Vissa av dem greppade sina vapen. Plötsligt uppenbarade sig ett liggande hjul av eld över getkätten, lika brett som en man var lång. Små lågor lossnade från hjulet medan det snurrade runt med ett ljud som steg och sjönk från en dov jämmer till ett gällt tjut och sen tillbaka igen. De grovt klädda männen tog till flykten och skingrades åt alla håll likt en flock uppskrämda vaktlar. Mannen i den för stora rocken stannade en kort stund och ropade åt dem medan han viftade med armarna. Men efter en sista blick på eldhjulet störtade han också iväg. Perrin brast nästan i skratt. Han skulle inte behöva döda någon och han behövde inte oroa sig för att Fail skulle bli spetsad på en högaffel. Uppenbarligen var människorna i kätten lika skräckslagna som de utanför, åtminstone en av dem. Kvinnan som hade låtit sin häst stegra sig mot angriparna drog upp grinden och sporrade sitt riddjur till en klumpig galopp, upp för vägen, bort från Perrin och de andra. Vänta, ropade Perrin. Vi ska inte göra er illa. Antingen hon hörde eller ej så fortsatte hon att piska hästen med tyglarna. Ett knyte som satt fastbundet bakom sadeln studsade vilt upp och ner. Må så vara att angriparna sprang så fort benen bar dem nu. Men om hon gav sig iväg ensam skulle det räcka med två eller tre av dem för att göra henne illa. Perrin la sig platt mot Rappers hals och körde hälarna i hans sidor. Hästen satte av som en pil. Han var en stor, tung man, men Rapper hade inte fått sitt namn för intet. Att döma av dess klumpiga steg hade dessutom kvinnans häst inte stor vana av att bära sadel. Med varje steg kom Rapper närmare och närmare tills Perrin kunde sträcka ut handen och gripa tag i den andra hästens grimma. På nära håll såg han att det inte var mycket bevänt med den trubbnosiga hästen. Den var redan löddrig och mycket mer utmattad än vad som var befogat efter den korta galoppen. Undan för undan fick han båda hästarna att sakta in och stanna. Ursäkta mig om jag skrämde er, frun, sa han. Jag lovar, jag tänker inte göra er illa. För andra gången denna dag ledde hans ursäkt till en oväntad reaktion. Arga blå ögon glodde på honom ur ett ansikte omgärdat av långa, gyllenröda lockar. Ett ansikte lika förnämt som någon drottnings, trots att det var täckt av damm och svett. Hennes klänning var av osmyckat ylle, fläckig och lika full av vägdamm som hennes ansikte. Men ansiktet var ursinnigt likväl som drottning likt. Jag behöver inte, började hon med kylig stämma och försökte rycka hästen ur hans grepp. Men avbröt sig tvärt när en annan av kvinnorna, benig och vithårig, kom galopperande på en mager häst i ännu sämre skick än hennes. De hade ridit hårt en längre tid, de här människorna. Den äldre kvinnan var precis lika sliten och smutsig som den yngre. Hon växlade mellan att le mot Perrin och blänga mot kvinnan vars grimma han fortfarande höll. Tack, Ersnåd. Hennes röst var tunn men stark. När hon fick syn på hans ögon blev rösten en aning gällare. Men att se en man med gyllengula ögon fick henne bara att tveka ett ögonblick. Hon höll fortfarande i den kraftiga påk som hon använt som vapen. En räddning i rättan tid. Meigdin, vad i hela friden flög i dig egentligen? Du kunde ha blivit dödad, och vi andra också. Hon är en tjurskallig flicka i snåd. Hoppar alltid i utan att titta först. Barn, kom ihåg att bara en narr lämnar sina vänner och byter silver mot polerad mässing. Vi tackar er verkligen, ers nåd, och det kommer Meigdin också att göra när hon tar sitt förnuft i fånga. Meigdin, gott och väl 10 år äldre än Perrin, kunde bara kallas för flicka i jämförelse med den äldre kvinnan. Men trots att hennes lukt passade med hennes trötta grimaser, vanmäktig irritation blandad med ilska, så fann hon sig i utskällningen och gjorde bara ett halvhjärtat försök till att befria sin häst innan hon gav upp. Hon vilade händerna mot sadelknappen och blängde förebroende på Perrin. Men sen blinkade hon till. Hans gula ögon förstås. Trots detta luktade hon emellertid inte rädsla. Det gjorde den äldre kvinnan, men Perrin trodde inte att det var honom hon fruktade. Ännu en av Meigdins följeslagare, en orakad man på ännu en ömklig hästkrake, den här gången en grålle med knotiga knän, närmade sig medan den äldre kvinnan talade, men stannade en bit bort. Han var lång, lika lång som Perrin, om än inte lika bred, och hade ett svärdbälte spänt över sin slitna mörka rock. Liksom kvinnorna hade han ett knyte fastspänt bakom sadeln. Den svaga vinden förde hans lukt till Perrins näsborrar. Han var inte rädd, bara på sin vakt. Och om man kunde döma av hur han tittade på Meigdin, var det mot henne han var på sin vakt. Kanske var det här trots allt inte så enkelt som att rädda några vägfarare från en samling råskinn. Det vore kanske bäst om ni följde med till mitt läger, sa Perrin och släppte slutligen grimman. Där skulle ni vara trygga för stråtrövare. Han var halvt beredd på att Meigdin skulle sätta av mot närmsta skogsbryn. Men hon vände sin häst när han gjorde det, tillbaka mot getkätten. Hon luktade resignation. Trots det sa hon, jag tackar er för erbjudandet men jag... Vi måste fortsätta vår färd. Vi fortsätter, Lini, tillade hon bestämt. Och den äldre kvinnan gav henne en sån sträng blick att han undrade om de inte var mor och dotter trots att hon kallat kvinnan vid namn. De var sannligen inte lika till utseendet. Lini var skintorr och mager, bara ben och senor, medan Magdin mycket väl skulle kunna vara vacker under allt dammet. Om man nu var förtjust i ljusåriga kvinnor. Perrin såg sig om efter mannen som följde dem. En hård förkar som skulle behöva använda en rak kniv. Han kanske tyckte om ljust hår, kanske för mycket. Men hade ställt till bekymmer för både sig själva och andra av den orsaken förr. Framför dem satt Fail på Svalas rygg och kikade över kättens vägg på människorna där inne. Kanske hade någon av dem blivit skadad. Seonid och de visa syntes inte till. Aram hade uppenbarligen förstått hans gest. Han höll sig in till Fail men tittade otåligt på Perrin. Faran var av allt att döma över. Innan Perrin hunnit halvvägs till getkätten kom Terrell ridande med en smalögd orakad kar snubblande bredvid rödskimmeln. Väktaren hade ett fast grepp om hans rockkrage. Jag tänkte att det var lika bra att ta fast en av dem, sa Terrell med ett bistert flin. Alltid bäst att höra vad båda sidor har att säga, vad man än tror att man sett, som farsgubben brukade säga. Perrin blev förvånad. Han hade inte trott att Terrell kunde tänka längre än hans svärd räckte. Trots att den orakade mannens fransiga rock var upphissad syntes det tydligt att den var alldeles för stor för honom. Perrin tvivlade på att någon annan än han kunnat se tillräckligt bra på så långt avstånd. Men han kände igen den kraftiga näsan också. Detta var mannen som sprungit sist. Han var fortfarande inte kväst. Hans fnysning gällde dem allihop. Nu sitter ni alltid i dyngropen, väste han. Vi utförde profetens befallning. Det var vad vi gjorde. Profeten säger att om en man besvärar en kvinna som inte vill ha honom så ska han dö. Det här anhanget var efter henne. Han knyckte på hakan åt Magdins håll. Och hon sprang allt vad hon kunde. Profeten kommer att skära öronen av er för det här. Han underströk sina ord med en spottloska. Det var det dummaste jag hört, sa Magdin. De här människorna är mina vänner. Mannen missförstår fullständigt vad han såg. Perrin nickade. Om hon trodde att det var som han instämde så var allt gott och väl. Men om man la ihop det som den här karn sa och vad Lini sagt förut. Nej, det var sannligen inte så enkelt. Fail och de andra sällade sig till dem, följde av resten av Magdins ressällskap. Ytterligare tre män och en kvinna som alla ledde varsin sliten häst som inte skulle orka många mil till. Inte för att de hade varit några förstklassiga springare på länge, om någonsin. En ståtligare samling sneda knän, krumma hasor och spattbrutna ryggar kunde Perrin inte påminna sig att han någonsin stött på. Som alltid sökte sig hans blick först till Fail. Han vädrade i luften efter hennes doft. Men sen drogs den hastigt till Seonid. Hon satt hopsjunken i sadeln, blossande röd och med butter min. Hennes ansikte såg konstigt ut med utspända kinder och munnen inte riktigt stängd. Det syntes någonting, en bit rött och blått. Perrin blinkade. Om han inte börjat se syner hade hon en hoprullad nästuk i munnen. Tydligen menade de visa vad de sa när de beordrade en lärling att tiga, även om hon var Aes Sedai. Han var inte den enda som hade skarp blick. När Magdin såg Seonid tappade hon hakan och gav honom en lång blick som om det var han som bar ansvaret för nästuken. Så hon kände igen en Aes Sedai när hon såg en minsann. Ovanligt för att vara den bondkvinna hon såg ut som och inte lät hon som en sån heller. Farren som red bakom Seonid såg ut som ett åskmoln. Men det var Terrell som gjorde allting ännu mindre enkelt genom att kasta någonting på marken. Jag hittade den här bakom honom, sa han. Han tappade den nog när han sprang. Först förstod inte Perrin vad det var han tittade på. En lång skinnrem hopknuten i en ögla och tätt behängd med vad som såg ut som små lappar av skrumpnat läder. Sen begrep han. Hans tänder blottades i en vild grimas. Profeten skulle skära öronen av oss, sa du. Mannen med skäggstubben slutade stirra på Seonid och fuktade läpparna med tungan. Det är Harris, protesterade han. Harry är en elak typ. Han tycker om att hålla räkningen, ta troféer och han ryckte på axlarna, trots Charles grepp om hans rock, och drog ihop sig som en hund upptryckt i ett hörn. Ni kan inte skylla det där på mig. Profeten hänger er om ni rör mig. Han har hängt ädlingar för, fina herrar och damer. Jag vandrar i den välsignade först drakens ljus. Perrin skrittade fram till mannen och såg noga till att Rapper inte trampade på föremålet på marken. Han önskade inget mindre än att känna lukten av den här karn, men ändå böjde han sig fram så han kom närmare med ansiktet. Sur svettlukt kämpade med fruktan, panik, en gnutta vrede. Det var synd att det inte gick att känna på lukten om någon var skyldig. Tappade nog var inte samma sak som hade tappat. Mannen spärrade upp sina tättsittande ögon och tryckte sig bakåt mot Charles Wallach. Gula ögon kunde ha sina poänger. Om jag kunnat bevisa att det där var ditt verk skulle du dingla i närmaste träd, morrade han. Mannen blinkade och hans min började ljusna när det gick upp för honom vad det innebar. Men Perrin gav honom inte tid att återvinna sin karskhet. Jag är Perrin Ibarra och det är din förnämliga först draken som har skickat mig hit. Det kan du tala om för alla och en var. Han har skickat hit mig. Och om jag stöter på någon med några troféer så blir det galgen för honom. Hittar jag någon som bränner ner en gård blir det galgen. Och om någon av er så mycket som tittar snett på mig så blir det galgen. Och det kan du tala om för Mashima att jag har sagt. Perrin rätade äcklad på sig. Släpp honom, Terrell. Om han inte är ur min åsyn på 2 röda sekunder. Terrell släppte sitt grepp och mannen satte av för allt vad tygen höll till närmsta träddunge utan att ens se sig om. En del av Perrins äckel gällde honom själv. Hota folk. Om någon av dem tittade snett på honom. Men även om mannen, vad han nu hette, inte själv hade skurit av några öron så hade han sett det ske utan att göra någonting. Fail log. Stoltheten fick hennes ansikte att skina genom vägdammet. Hennes blick sköljde bort en del av Perrins avsmak. För den blicken skulle han gå barfota över glödande kol. Alla var förstås inte lika nöjda. Seonid hade knipit ihop ögonen och de behandskade händerna darrade kring tyglarna som om hon kämpade mot en desperat önskan att slita näsduken ur munnen och tala om för honom vad hon tyckte. Han kunde gissa vad det var ändå. Edara och Nevarin hade dragit åt sjalarna om sig och betraktade honom med mörka blickar. Jo då, han kunde nog gissa. Jag trodde att allt sammans skulle ske i största hemlighet, sa Terrell som i förbigående medan han tittade efter den springande mannen. Jag trodde att det var meningen att Mashima inte skulle få veta att du var här förrän du pratade i hans skära öra. Det hade varit planen. Brand hade föreslagit det som en säkerhetsåtgärd. Seonid och Mashuri hade insisterat på det när helst de fick tillfälle. Må så vara att Mashima utgav sig för att vara hans nåd drakens profet, men för den skull var det inte säkert att han ville ställas ansikte mot ansikte med någon som var utsänd av Rand, med tanke på vad han påstods ha tillåtit. Dessa avskurna öron var inte det värsta, om man skulle tro tiondelen av alla rykten. Edara och de andra visa betraktade Mashima som en möjlig fiende som borde angripas ur ett bakhåll innan han gillra en egen fälla. Jag är här för att sätta stopp för det där, sa Perrin med en ilsken gest mot skinnrämmen på marken.
Han hade hört ryktena men inte gjort någonting. Nu hade han sett bevisen själv. Jag kan lika gärna sätta igång nu. Och Amashima bestämde sig för att han var en fiende. Hur många tusen människor följde profeten på grund av tro eller rädsla? Det spelade ingen roll. Det ska bli slut på det nu, Terrell. Slut. Morangian nickade sakta och betraktade Perrin som om det var första gången han såg honom. Ersnod Perrin, sa Maegdin. Han hade helt glömt bort henne och hennes vänner. Hon och de andra hade samlats en liten bit bort. De flesta till fots. Det var tre män förutom mannen som hade ridit efter Maegdin. Och två av dem gömde sig bakom sina hästar. Lini verkade vara mest på sin vakt av allihop och betraktade honom med orolig blick. Hon satt på sin häst intill Maegdins och såg ut att vara beredd att greppa dess grimma själv. Inte för att hindra den yngre kvinnan från att sätta iväg, utan för att själv ta till flykten och ta Maegdin med sig. Maegdin verkade däremot fullständigt avslappnad, men också hon studerade Perrin. Och undra på det med tanke på allt detta prat om profeten och draken återfödd ovanpå hans gula ögon. För att inte tala om att de hade en HD med munkavle i sällskap. Han väntade sig att hon skulle tala om att de ville ge sig av omedelbart. Men istället sa hon, vi tackar ja till ert vänliga erbjudande. Att vila i ert läger en dag eller två är kanske just vad vi behöver. Som ni önskar, fru Maegdin, sa han sakta. Det var svårt att inte röja sin förvåning. Särskilt sen han just känt igen de båda männen som försökte hålla sig dolda bakom sina hästar. Var det Taveran som fört dem hit? En märklig slump i vilket fall som helst. Det är kanske just vad vi alla behöver.